Hej och välkommen till min podd och radioprogram Samtal och frågor med Karin. Jag heter Karin von Walden och arbetar som samtalsterapeut och coach. Programmet bygger på era lyssnarfrågor och grundar sig i att jag upplever att många människor är ensamma och i stort behov av att prata med någon. Men även att bli lyssnad på. Om du har en fråga är du välkommen att skicka in den till mig på karin@joyful-living.se och jag stavar Karin med C. Eller till info@tyresoradion.se. Idag har jag bjudit in Sickan Ackerfeldt igen till programmet. Välkommen Sickan.
Tack så mycket. Härligt att vara här igen.
Ja, jätteroligt.
Det är alltid givande för en själv och kul att man kan dela med sig av nya saker till alla här ute.
Ja, du har så mycket kloka insikter också att dela med dig till andra.
Så är det när man blir lite äldre.
Ja. Hur mår du idag?
Jag mår jättebra. Solen skiner, har varit ute på nya forellparken här utanför inspelningsstudion och där hade de satt upp en rolig grej. Man kan sätta upp små ordmagneter på en vägg och bygga egna meningar om livet.
Mm-hmm. Spännande. Mm. Du sa att de skulle bygga om här ute.
Ja, det är bara vad jag läste i mitt i Tyresö att det ska byggas om 3 år. Men så har de gjort en liten sittanläggning och lite kul så länge.
Mm. Fint, man blev väldigt glad. Det var mycket färg.
Ja, precis.
Jag gillar ju färg. Ja, du har med dig en fråga till programmet. Vill du att jag läser upp frågan?
Gärna.
Hur kan vi få vår energi att räcka till mer än till vårt jobb?
Jag jobbar ju med människor och stöter på väldigt många som säger att de är helt dränerade på energi när de kommer hem från sina jobb och har inte ork med någonting utan vill typ äta och sova för att sen gå upp och jobba igen. Och att helgerna är en enda lång liksom, rehabilitering för att orka jobba igen. Och det känns som att det börjar bli en folksjukdom. Hur ska vi förhålla oss till, ja, så vi kan räcka till oss själva och inte bara till våra jobb? Jag skulle vilja att du kanske kan ge oss några tips hur man ska tänka kring det här.
Mm. Ja, frågan har som vanligt många olika svar. Och jag tänkte gå igenom några konkreta som man kan ta med sig.
Mm.
Om man vill gå på djupet med den här frågan, då rekommenderar jag att man börjar i coaching. Hos mig då, eller hos någon annan. För då behöver man kanske hjälp att reda ut sitt liv på ett djupare plan än vad vi hinner göra här i programmet.
Mm.
Men det första man kan göra är såklart att fråga sig själv varför man väljer att prioritera sitt jobb. Vi väljer ju ändå hur vi lever våra liv och om man jobbar så mycket så man inte orkar göra någonting annat så tänker jag att det handlar väldigt mycket om att det kanske är en flykt från någonting. Och att man kanske hellre vill tillbringa tid på jobbet än hemma. Det kan ju också handla om att man har investerat väldigt mycket av sin identitet i sitt jobb. Och att det är där man får liksom sin bekräftelse och har sitt värde. Så det är liksom de 3 sakerna som kommer upp direkt för mig. Det är flykt. Och att det är någonting att man inte, man vill hellre vara på jobbet. Eller att man har väldigt mycket identitet, som sagt, investerat i sitt jobb. Vad tänker du om de 3? Det är ju 3 väldigt stora grejer, men vi kan ju ta en i taget.
Ja, de låter ju sanna, liksom allihopa, att det kan vara verkliga orsaker. Som vanligt så är jag så här, inte så terapeutiskt lagd i hur jag tänker, utan jag tänker mer bara så här. Det känns som många arbetsgivare lägger på mer på varje tjänst någon människa har för att spara pengar, för att ja, men det funkar ju, vi klarar oss med 4 pers men vi skulle egentligen vara 6. Och när man gör då hela tiden de här sakerna för sin, ja, för sina chefer eller för sina arbetsgivare så förstår ju de att man klarar det, men man klarar det ju på bekostning av sitt eget välmående och att man måste börja stå upp för sig själv där liksom att nej men det här är faktiskt inte okej. Jag jobbar bara 8 timmar men jag producerar saker för 15 timmar med påföljd att jag är helt mentalt körd när jag kommer hem och orkar ingenting. Och att Där ser jag inte att det är en flykt. Där ser jag mer att man är kanske rädd att förlora sitt jobb om man inte gör det folk säger åt en, eller att man inte vill framstå som den lata, eller liksom, så bekräftar sig jag, men samtidigt också en rädsla för att inte vara liksom tillräckligt bra för sitt jobb.
Mm, jag förstår. Vad spännande ingång du tar på den här frågan, för att jag inte ens tänkt den tanken som du säger. Jag angriper inte frågan utifrån att det är yttre faktorer, utan jag tänker mer utifrån att det är inifrån individen, och du tänker mer att det är arbetsgivaren som är den som styr hur man som person agerar i sitt jobb.
Ja.
Och jag tänker att det finns en kombination där mellan. Det är klart att om du går till en arbetsplats och chefen lägger på dig mer arbete, och att arbetet gör att du blir helt utmattad.
Mm.
Det är ju en del, tänker jag. Och det jag pratar om, det är ju att man har investerat så mycket tid och energi och identitet i att prestera och jobba. Att det är viktigt.
Mm.
Kan du se två skillnader i det?
Absolut. Jag tror att det är två helt olika grupper vi pratar om nästan. Eller,
grupper?
Ja, eller så.
Nej, det tror inte jag. Det handlar inte om individer. Det handlar om synsätt. Hur vi ser på vår tillvaro.
Ja, men jag... Ja. Men när jag tänker liksom framför mig, när jag la upp den här frågan, var ju mer personer som de jobbar inte för att de älskar sitt jobb och bara får bekräftelse, utan de jobbar för att de kanske har haft det här jobbet i 20 år, men det har utvecklats till någonting annat än vad det var från början, och de får inte chans att riktigt liksom hänga med, för att de är snälla i början och sen bara växer det.
Ja, jag förstår.
Och det kan ju handla om att man har en identitet på jobbet och att man vill behålla den. Absolut.
Ja, eller att man har en gammal bild av vad man vill jobba med, eller av vad framgång är, eller att må bra på sitt jobb. Om du har jobbat på samma arbetsplats i 20 år, så kanske du själv inte har hängt med i att det har förändrats, men du vill fortfarande hålla kvar i någonting som det var förr, typ.
Ja, så det kan jag hålla. Där kan jag...
Att vi fortsätter att berätta den här sagan för oss själva. För livet förändras ju hela tiden. Mm. Och idag lever vi ju i en otroligt föränderlig värld. Det går ju så fort.
Mm.
Och har man då jobbat länge och inte är mentalt förberedd på att arbetet är liksom förändras, och att chefen ställer högre krav, kanske.
Mm. Mm.
Då blir det ju en jättekonflikt.
Ja, men det är ju sant. Absolut. Absolut. Att man kanske ska se över då om man på sikt ska hitta ett annat jobb som passar ens mentala välmående
bättre. Ja, för jag tänker ju att det enkla sättet är ju att skylla på någon annan att det blir tokigt för mig.
Mm.
Det är ju det sättet som är det sämsta, för då blir du ju ett offer, och då blir det ju också väldigt mycket händerna på din arbetsgivare, om du hela tiden säger att jag får bara mer att göra och han är si och hon är så. Jo, men du har ju fortfarande en egen vilja någonstans.
Mm. Det är den jag tänker liksom att man måste jobba med. Att man inte ska acceptera att det är som det är.
Nej.
Utan försöka göra något åt det istället.
Ja, antingen stå upp för sig själv på arbetsplatsen eller gå därifrån.
Ja.
Om man nu har den möjligheten. Och det har vi ju alla. Det är ju ingen som är tvingad någonstans. Sen kan man ju ha olika ekonomiska förutsättningar, om man kanske har försörjningsskyldighet och allt möjligt. Men det går alltid att lösa. Allting går att lösa.
Mm. Ja, verkligen. Jag tänker också att man, lite mer konkreta saker så där, som att man inte ska läsa mejlen hemma, att man ska försöka liksom vara tillgänglig 24/7, för egentligen är det inget som krävs, men man, dagens samhälle uppmuntrar så mycket till det. Och då tappar man ju också.
Mm. Men det är ju där det här identiteten kommer in,
ja,
tänker
det.
Jag. Och också det här prestations... Att vi har så mycket prestation, att vi ska prestera, vi ska vara duktiga. Om vi inte gör det här så kanske vi blir av med jobbet. Mm. Och vem är jag då om jag inte har mitt jobb? Det som triggar är att läsa mejl hemma.
Mm.
För då lugnar du ditt inre system.
Men att man kan få lite små tips hur man kan undvika det i alla fall, för att ha mer energi hemma. Det var lite så här, jag tänkte, kan man få någon sån tipskalender?
Ja, absolut. Vi kan få en tipskalender här. Men det är viktigt att förstå vilken utkiksplats du har när du tittar på ditt jobb och på dig själv. Det tycker jag är det första du behöver göra. Är på vilket sätt upplever jag att jag inte har tid över för någonting annat därför att mitt jobb tar så mycket energi. Vad har jag för utkikspunkt? Liksom? Är det att jag ser att arbetsgivaren lägger på mig för mycket jobb som du säger? Mm. Eller är det här att det är roligare att vara på jobbet än att vara hemma? Mm. Det kan ju vara att situationen hemma är värre än vad den är på arbetet. Mm. Eller värre att det tar mer energi.
Mm.
Du kanske har 4 barn som kräver din uppmärksamhet. Så då blir det ganska jämförbart med att du har en chef som kräver din uppmärksamhet.
Mm.
Så titta lite på hur ser min situation ut?
Mm.
Vad är det som tar min energi hemma också?
Mm.
Så det är väl första tipset, är att bli medveten om hur ser jag på mitt problem?
Mm.
Med vilka ögon tittar jag på problemet?
Det är så roligt att vara här med dig, för att jag har liksom bara en ingång, min egen ingång i det här.
Ja.
Och så kommer det så här, och då känner jag så här nästan, nej men kan vi stänga av och så kan jag få gå hem och fundera lite.
Ja, okej.
Nej, för ja, man blir så tagen på sängen varje gång av dina kloka ord. För man ser bara saker på ett sätt, oftast själv.
Mm.
Man har ju svårt att vara den här som ser
mer
helheten. Mm. Och alla
det är ju därför
lager.
Det är väldigt bra att gå i terapi och eller coaching skulle jag vilja säga, nästan ännu bättre om man är i den här situationen med, som handlar om arbete. För att i coaching får du så mycket handfasta tips.
Mm.
I terapi ska du mer komma på dina svar själv, och det är ju inte alls dåligt heller, men jag tänker i de här situationerna som vi pratar om nu, då är coaching faktiskt väldigt hjälpsamt.
Mm.
För det är ju lite det vi håller på med här nu.
Precis.
Att öppna dörrar till flera sätt att se på samma sak.
Mm.
För jag vet ju också att det finns ju många människor som lever i dåliga relationer hemma. Kanske har barn som kräver väldigt mycket, tonårsbarn som är jobbiga och har problem i skolan. Och sen går du till ett arbete och då har du en arbetsgivare som du beskriver som lägger på dig mer och mer. Och du har jobbat där i 20 år och du kan liksom inte bara göra det här med höger eller vänster handen längre. Utan det kräver jättemycket även där.
Mm.
Ja, det kan ju vem som helst säga att till slut så orkar man ju inte. Så det blir ju så här, vilket ställe vill jag helst vara på?
Ja.
Eller minst av allt vara på, kanske man ska säga.
Mm.
Då kanske det är värre att vara hemma.
Ja.
Eller vad tänker ni när jag säger så?
Alltså jag kan bara dra ett sånt här sjukt exempel som en granne på en gård jag bodde för länge, länge sedan. Det var en familj, en mamma och pappa och 2 barn i 8-10-årsåldern. Och mamma sa det, nej, jag får göra allting här hemma. Min man, han jobbar och sliter och jobbar och sliter och jobbar och sliter. Han kommer hem 7:30 på kvällen, han är helt slut. Så att, han får ju äta och liksom gå och lägga sig så han orkar gå upp så tidigt på morgonen. Och sen av en slump en gång så ser jag den här killen. Vid 4:30 sitter han på en restaurang och spelar pokermaskin. Och jag kom in och vi åt en 3-rätters liksom meny. Satt och snackade efteråt och han satt fortfarande kvar.
Mm-hmm.
Och sen åkte han hem. Så frun då tror att han jobbar och sliter liksom och bara så. Men i själva verket satt han bara och fördrev tid, för han ville nog inte åka hem.
Inte.
Eller så var han spelmissbrukare, alltså det kan ju vara både och.
Jo, men det är
ett flyktbeteende,
ja,
oavsett.
Ja, väldigt
liksom.
Bra exempel. Han hamnar framför en påmaskin mellan sitt jobb och sitt hem. Det är ju en flyktväg, för han vill inte vara på något av ställena.
Nej, säkerligen.
Nej, och jag tror att det är en sån här varningsklocka att pratar du väldigt mycket negativt om ditt jobb och hur jobbigt det är och att du är helt slut, så tror jag också att det kan vara symptom på att du inte trivs, inte hemma heller.
Mm. Och så tar man ju med sig den också, negativiteten, var man än. Det är det man pratar om kanske med sin partner när man kommer hem. Det är liksom att det bara blir ringar på vattnet av tråkighet.
Mm.
Och säkert skapar oro liksom att, tänk om den inte jobbar kvar. Vad händer då? Att man, det blir mycket, mycket ringar.
Du sa något annat också, det här att man är rädd att bli av med sitt jobb om man inte gör det man blir tillsagd. Att det är också en stress.
Ja, det känner jag nog när folk tycker att andra också blir pålagda mer saker. Och de säger inte så mycket. De kanske är yngre, de kanske har en annan kapacitet än vad man själv har. Mm. Eller har en annan logisk förmåga, vad vet jag. Men att man då tänker att om jag säger ifrån, så blir jag den som är den jobbiga på arbetsplatsen. Mm. Är rädd för sådana saker och bara biter ihop och fortsätter fast man mår skit.
Mm. Ja, det är nog vanligt.
Ja, jag tror det. Jag har varit en sån där som på andra arbetsplatser som säger vad andra, om jag ser att någon mår dåligt eller får för mycket att göra eller inte uppbackning och den inte vågar säga något, så säger jag det. Och det är ju inte jättebra heller, för man måste ju någonstans se sitt egna värde, och det är jobbigt att se på när andra mår dåligt. Och så kan det ju vara på arbetsplatser också.
Mm. För mig är det ju, när du berättar det där, då blir det också ett skydd, tänker jag. Att man kan gömma sig lite bakom det.
Hur tänker du då?
Att man inte vågar stå upp för sig själv. Ja, och då pratar man nedlåtande och negativt om att det är så dåligt, men man vågar inte säga någonting. Nej. Men det kan ju också vara ett skydd för att man kanske inte vill ha en förändring.
Ja, så kan det ju vara, fast man inte ens fattar det.
Nej, precis. Man är inte medveten. Man bara babblar om problemen som är framför näsan. Men man är inte beredd att göra jobbet att förändra eller gå därifrån då.
Nej, det där
att
tror jag
är. Byta jobb. För är man rädd att förlora jobbet, då tänker jag att man är ganska ute och cyklar lite på en farlig plats. För att den känslan kommer ju inte bara från ingenstans.
Nej, den har nog växt.
Ja, och vi tar det exempel att man jobbar länge, 20 år, så har det kanske varit bekvämare tidigare och nu har det strömmats åt. Och då kan man ju tycka att det är jättejobbigt.
Ja.
Då måste man skydda sig på något sätt. Och då börjar man tala om hur dåligt det är, hur jobbigt det är.
Ja. Jo, men alltså företag måste ju under 20 års tid självklart liksom hänga med utvecklingen. Ja. Och personalen då kanske inte gör det i samma utsträckning.
Utan,
men sen finns det ju så, ska man säga, personer som har väldigt mycket kompetens av ett slag. Som får uppgifter som inte är passande för dem.
Mm.
Så att säga. Då har ju yrkesrollen förändrats mot vad det var de faktiskt sökte från början. Och då tänker jag så här på alla rektorer förr i tiden. De hade personalansvar och tog hand om. Ja, de var som en HR-avdelning för skolan. Och liksom, så fanns det någon som skötte ekonomin. Och sen plötsligt skulle alla rektorer både sköta ekonomin och personalen. Och det är ju väldigt sällan samma person är svinbra på att sköta företagsekonomiska saker. Och vara en bra människokännarperson. Det är inte ofta en superkombo, utan man behöver vara antingen eller. Och det slutade ju med typ att alla rektorer gick på knäna och vart utbrända.
Mm.
Så tänker jag att det kan vara mycket på arbetsplatser, att rollerna förändras så mycket så att det blir inte det man faktiskt har kompetens för. Och då blir ju det en stress.
Mm. Men du har ju fortfarande den egen fria viljan att vara kvar i det eller inte.
Ja, det säger
jag
ingenting.
Så jag tror att man kanske inte hänger med och accepterar förändring på arbetsplatsen. Eller man har en dålig arbetsgivare som inte förbereder de anställda att nu blir det så här.
Mm. Ja, men det jag tror jag är båda liksom grejerna. Och att man måste ändå alltid se, som du säger, liksom, vem är jag? Vad vill jag? Vad är viktigast för mig i livet?
Ja, och det var ju spännande att du säger det, för att mitt nummer två i det här, vad man kan göra, det är att man kan gå igenom vad man har faktiskt för värderingar som styr ens liv, så att man kan bygga en egen livskompass. Och med värderingar då så menar jag våra grundläggande principer som definierar vilka vi är och vad vi tycker är viktigt. Och det är ju en jättebra övning att göra, att gå igenom. Värderingar är ju jätteolika för alla människor. Vi tror ju ofta att vi har samma värderingar, men det har vi inte. Till exempel man kan ha familj, kreativitet, kärlek, prestation, hälsa. Och det ser ju väldigt olika ut bara mellan dig och mig till exempel. Om vi skulle skriva ner våra 10 värderingar så skulle vi säkert få väldigt olika.
Ja, det får nog de flesta liksom.
Ja, fast alla har någon slags tanke om att ja, men så här tycker väl alla. Mm. Till exempel att det är viktigt att ha ett jobb att gå till.
Mm.
Det tycker ju alla är viktigt. Men det kanske man inte har som nummer ett prioritering.
Nej. Och där kan man ju se så att folk som väljer att inte skaffa barn.
Ja.
Det är ju en sån där
jättebra exempel.
man kan säga, men gud, hur kan man inte vilja? För man utgår från att alla tycker som en själv. Mm. Och där tycker jag att, ja, som du säger, det är ett så här klockrent exempel på att folk har så mycket åsikter och man själv måste kämpa för sin rätt att ha en egen åsikt ibland.
Exakt.
Men har verkligen helt olika förmågor och önskemål och känslor kring.
Och vi är ju ibland är vi inte ens medvetna av vilka värderingar vi har. Vi pratar ju sällan om det på det sättet.
Nej.
Men det är ju min absoluta favoritövning. Det är ju att gå igenom alla sina värderingar. Då får man jättemycket värderingar. Och sen ska man välja ut 10 stycken. Och sen ska man välja de absolut 5 viktigaste. Och det tar sin tid. Och det är roligt, men det är också ganska utmanande faktiskt.
Det kan jag förstå.
För jag vet, jag jobbar ju med en del klienter där mannen till exempel vill gärna komma hem och äta mat och göra så här, ha rutiner, titta på tv, kanske träna lite, vill ha ett ganska stillsamt liv. Och så kvinnan vill liksom ha äventyr och vi ska åka dit och vi ska göra det. Det blir väldigt konflikt kan jag säga.
Ja.
Och då man inte pratar om det så tycker väl den ena tycker att han är tråkig och han tycker att hon är jobbig.
Mm.
Och så fastnar man där.
Mm.
Och egentligen handlar det om att man har helt olika värderingar.
Mm. Och då är ju då den här äktenskapskompromissen kommer in.
Ja, exakt. I det här fallet då, med det här exemplet, så måste man ju försöka hitta en kompromiss då såklart.
Mm.
Men det är viktigt att gå igenom vad man själv på individnivå har för värdering. Är din högsta värdering ditt arbete till exempel då? Då behöver du ju ha ett arbete som där du känner att du har utrymme för att vara dig själv och att du kan göra din prestation och inte det här att någon annan hela tiden lägger på dig saker.
Ja, och att man är nöjd när man går från jobbet så att man kan fortsätta vara nöjd med resten av.
Ja, så att de övriga värderingarna stämmer överens. Mm. Du kanske har frihet som värdering till exempel. Då kan du inte gå till ett jobb där det liksom är jättegivet vad du ska göra varje dag.
Nej.
Paketera tvålar gjorde de till exempel i Frankrike nu där på en parfymfabrik. Man blev chockad idag 2024. Så att människor och paketerade tvålar varje dag.
Mm.
Då kan du inte ha frihet som värdering. Utan då har du struktur kanske och ordning och kontroll. Och
ja, det är kanske det enda jobb som finns där.
Ja, det kan det ju vara. Men jag tänker om vi pratar utifrån värderingsperspektivet så tror jag ändå att en väljer ett sånt jobb så är man styrd av att vill ha ganska mycket kontroll och struktur.
Ja, och jag är ju själv inte jättebra på struktur. Så jag har sagt att jag vill aldrig mer vara chef i hela mitt liv. Never, jag vill bara ansvara för mig själv helst.
Ja.
Liksom.
Men du har väl självständighet som en ganska hög värdering, tänker jag.
Ja, jag tror den typ ligger
arbete, högst. Prestation har du.
Ja, precis.
Om jag nu får värdera dig här lite.
Ja, men så är det.
Sen ska vi ju veta att vi lägger väldigt olika in i också orden.
Ja, det förstår
prestation
jag.
Är en sak för dig och en annan för mig.
Ja, precis.
Så här kan det ju också bli krock. Om man då jobbar så mycket och känner att man är på en arbetsplats där det är för mycket hela tiden så man inte orkar någonting annat. Då tillfredsställer du inte de värderingar du har.
Nej. Det här känns som någon bra relationsprat.
Ja. Alla relationer kan jag säga.
Ja, alla.
Även vänskapsrelationer så.
Ja, för också vara medveten om att de kan förändras över tid. Så att det inte bara är samma hela tiden. Det tycker jag är lite jobbigt att de gör.
Att vänskapsrelationer förändras?
Ja, så över tid. Och att man inte riktigt sådär... Ja, man vill att det ska vara som det alltid har varit. Men det blir ju inte riktigt så. Allas liv förändras ju åt olika håll.
Mm.
Ja, och då blir olika saker... Ja, man värderar olika saker liksom olika högt. Och
när du säger att du vill att det ska vara som det alltid har varit, vad har du för referenstid? Nej, ram? Första gången ni träffades eller?
Nej. Det är olika liksom, olika vilken relation det är. På något sätt så jag kan bara jämföra det som att om man går på fest nu när jag är 57 snart. Om man går på fest så har man förväntningar att festen ska vara som när man var 25. Mm-hmm. Lite, alltså man vill att det ska vara glatt, alla ska prata med alla, det ska vara sådär. Och nu för tiden så är det, man sitter i små grupper, man pratar, man dansar lite grann. Man kanske bara hinner prata med 5 av de 30 som är där. För man kommer djupare och pratar mer på andra sätt än man gjorde när man var ung. Då var man mer så bara, Och då kan man säga, ja men gud, festerna var roligare förr. Nej men, de var annorlunda. De var inte roligare liksom. För att det här är roligt nu. Så att man blir... Jag vet inte, att man förändras, bara det man ska ha med i beaktande, att det inte alltid behöver vara likadant.
Jag tänker också att man kanske inte behöver värdera det, utan att du mera kan se utifrån ett nostalgiskt perspektiv. Ja. Då blir det mer lite mjukare i kanterna, då blir det inte så här, det var bättre förr.
Nej.
Ja, men många hamnar där nu, och särskilt när det är så oroligt i världen och mycket har förändrats i Sverige, så är det ju många som hamnar i att det var bättre förr. Och det var det absolut inte.
Nej, verkligen inte.
Sen kan man bli nostalgisk över saker som... Det är väl därför det är så modernt med retro och allt det här. Att det finns mycket nostalgi i det.
Jo, man har, allt som är längre bort blir ju lite mer rosa. Man skulle ju aldrig föda barn till exempel om man kommer ihåg hur jävligt det var. Så allt jobbigt, och folk som har varit med om traumatiska saker. Tiden läker alla sår, säger det. Men det är också att kroppen har någon förmåga att läka bort många hemskheter och smärtsamma saker över tid. Det betyder inte att de inte har hänt eller är smärtsamma, men att det blir lite mer luddigt i kanten.
Ja, lite mer acceptans.
Precis,
också.
Ja.
Det behöver vi nog alla mer av, acceptans i livet nu, att livet förändras. Men sen kan man ju vara nostalgisk och tänka att gud vad härligt det var när jag var 25 och dansade.
Och det, då är det ju kul att tänka på det.
Ja, alltså, det är istället för att vad tråkigt det är nu är ingen som dansar.
Nej.
Det är väldigt olika tankesätt.
Ja, verkligen. Men jag tänker bara att man tänker att saker ska vara som på jobben också här nu då. Alltså just ska vara som det alltid har varit, men det är ju faktiskt inte det. Så att, hur förhåller jag mig till det nu istället? Liksom?
Ja, och man ska vara medveten om också att det är en saga du berättar för dig själv i huvudet. Att det var bättre så här, och då var det si och då var det så. Men om du tittar tillbaka 20 år på din arbetsplats, så tror jag faktiskt inte att det var bättre, om man nu ska använda det ordet. Utan det var då.
Ja, och det fanns väl säkert personer där som var där du är nu. Alltså som har jobbat 20 år innan dess, och då var det ännu på ett annat sätt.
Tror du att du kan fördjupa lite det så sättet som du tänker? För den dörren hade jag inte ens öppnat, och du hade inte öppnat min dörr.
Nej.
Ja, men lite där vi pratar om hela tiden, men kan du ta lite djupare på det, tror du?
Men om man är på en arbetsplats och upplever att, alltså jag gör allt och lite till och ännu mer, och sen Det gör med mig, gör att när jag kommer hem så är jag kvar i liksom den här dräneringen som mitt arbete gör med mig. Så att jag kanske inte... Ja, någon ringer och frågar, ska du med på bio på onsdag? Bara en sån... Det är inte jobbigt att gå på bio.
Nej.
Men bara tanken på att faktiskt få kroppen att vilja göra det här gör att du säger nej, för du känner bara nej, det är helt omöjligt. Och då tänker jag att man måste tvinga sig att göra lite trevliga saker. Det var ett råd som jag skulle liksom ge mig själv om jag hamnade här, att ha något att se fram emot, göra någonting trevligt. Som du säger, i huvudet skriker bara nej på måndagen när någon frågar dig om du vill gå på bio på onsdag. Men du tänker så här, ja men jag borde nog tacka ja och göra det. För sen kommer vi ha trevligt, det kommer vara kul. Och jag kommer inte vara tröttare på jobbet nästa dag för att jag har gått på bio. Snarare tvärtom, så har det liksom hänt något bra som gör att nästa dag på jobbet kanske känns lite lättare. Och om man tvingar sig inom citationstecken att göra flera sådana här saker, så kanske på något sätt man kan vända sitt mindset i hur jobbet är. Och då kanske man också vågar gå in till chefen och säga, nej, alltså vet du, nu har du gett mig ytterligare 2 arbetsuppgifter på de här 17 som jag redan gör för mycket. Jag kommer behöva sjukskriva mig, och vad händer här då? Och jag vill inte sjukskriva mig, jag vill göra mitt jobb för jag trivs på mitt jobb, men det här funkar inte. Och om då en gör det, så kanske flera gör det, och sen helt plötsligt förstår de att ja, men hallå, vi är 10 man som gör 15 personers jobb. Då kanske företaget förstår det och kan göra något åt det, istället för att alla i tysthet gör alla arbetsuppgifter som de pålägger sig. Och ingen högre upp ens vet att det är för mycket. För säger man ingen, så är det ingen som vet något. Du kan inte gå må dåligt i en relation och sen liksom den andra parten. Ja, det är ju ganska vanligt i och för sig, för folk mår dåligt i en relation. Så bara, jag vill skilja mig, den andra står där som ett UFO och inte fattar någonting. Så man måste ju tala om när någonting är fel för att det ska finnas en möjlighet att göra åt.
Och du menar att man har inte ens kraften att göra det?
Nej.
Då är det din rekommendation att man går emot sitt motstånd och gör saker ändå, fast man inte har ork.
Ja, för jag tror att positiva saker föder
absolut
mer energi, så att du orkar även göra det jobbiga.
Ja, 100%. Jag tycker det är ett jättebra rekommendation. Vi människor gör ju saker, antingen så gör vi, man brukar säga hotivation eller motivation. Antingen så är det hotivation, det är nej, nu går det inte längre, nu måste jag liksom, det blir hotfullt.
Ja.
Jag kan inte vara kvar här en dag till, och då gör man oftast en förändring. Eller också så gör man en förändring av motivation, att man är motiverad. Men anledningen ofta till att vi inte är tillräckligt motiverade, som i det här fallet tänker jag, där hon är inte tillräckligt hotad och hon är inte tillräckligt, eller han, inte tillräckligt motiverad. För man har liksom ingen positiv syn på framtiden, utan man har det, i det här fallet så kanske man inte har det ganska bra, utan här är det ändå en frustration som kan leda till en förändring. Men det vanliga är att man har inte tillräckligt dåligt.
Nej.
Och man har ingen positiv eller härlig syn på vart vill jag? Vad är framtiden? Vad är förändringen? Mm. Och då blir man kvar i det här.
Mm.
Och sen går det ju ofta så långt så att det blir hotivation. Att man liksom, nu har jag nått botten. Nu måste jag göra en förändring.
Mm.
Det du beskriver, det är ju lite mellanmjölkstrevande.
Mm. Ja, absolut.
Och jag tänker att personer som inte är tillräckligt hotiverade för att säga upp sig och gå därifrån.
Mm.
Behöver kanske skaffa sig en positiv syn på framtiden. Vad vill jag?
Mm.
Vad längtar jag efter istället för att gå till en arbetsplats och vara ständigt frustrerad?
Mm.
Vad tänker du? Nu har det varit jättemycket här på en gång.
Nej, men jag pratar också massa. Ja, men jag tänker om man sitter i den situationen att man till exempel tycker att man är pålagd för mycket på jobbet. Då vet man ju oftast en lösning på det också. Alltså hur tycker jag det borde vara?
Mm.
Kan man säga så här, motivera sig då genom att kanske fila lite på kammaren på en lösning.
Mm. Och att hitta en positiv bild.
Precis, ja.
Hur vill jag ha det?
Vad finns det för möjligheter? Och sen då kanske presentera den för vederbörande. Mm. Så. Och på det sättet känner man att man har gjort någonting för att skapa den här förändringen. Och folk är ju mer benägna att säga ja till saker som redan är färdiga. Liksom. Mm. Om lösningen redan finns, då är det större chans att det blir av. Mm. Än att om man bara går dit och gnäller.
Och då riktar du din energi till någonting konstruktivt. Ja. Som du sen kan presentera för din chef.
Ja. Och du känner själv att du har gjort något bra också. Mm. Att du har tagit tag i det du upplever som jobbigt.
Mm.
Sen kanske det inte blir alls så. Men du har i alla fall liksom kommit en bit på väg att göra något.
Ja, exakt. Och det är ju absolut, tycker jag, det nästan det bästa, att hitta en egen bild av hur vill jag ha det istället för att sitta kvar i och det här var så dåligt och det här var inget bra och dumma den. Ta en annat grepp på situationen.
Mm. Och sen är ju alla olika. En del klarar ju inte av någon form av konfrontation överhuvudtaget, och risken då att det kan bli något mothugg eller någon gör att den inte vågar. Men
jo, men det behöver inte bli konfrontation.
Nej, men inte konfrontation, men att man blir rädd för att göra det. Men jag tänker att man ska ändå göra den för sin egen skull.
Mm. Ja, vad är alternativet att varje dag gå till ett ställe där du inte trivs?
Ja.
Det är ju värre än att presentera någon slags bild av hur du vill ha det istället. Ja. Och landar inte det väl då, då behöver man ju fundera på om man ska byta arbetsplats, tycker jag. Mm. Livet är ju liksom för kort för oss att gå till ett jobb varje dag och inte trivas.
Ja, och framförallt också när det gör att resten av livet blir skit också.
Ja.
Alltså, skillnad vore väl om man 8 timmar om dagen, ja, inte gör något man tycker är jättekul, men att man ändå är lycklig alla andra 16 timmar. Det är bättre än att allt blir skit. Men jag tror att självklart att i en bra värld skulle alla trivas på sina arbeten och känna att de ger en någonting som böder bra saker resten av din tid som människa. Liksom. Men så är det nog inte.
Fast om man lyssnar på det här och sitter i den situationen, då vill jag ändå förmedla att det går alltid att göra en förändring åt något håll.
Ja, men, ja, absolut.
För att världen mår ju inte bättre av att folk går runt och mår dåligt. Fundera på om man är tillräckligt motiverad och har en bra bild av hur man vill att det ska vara. Och liksom fokusera på den bilden då.
Mm.
Istället för att fokusera på att jag har så mycket hela tiden, så kommer du kunna skifta ditt mindset och rikta din energi åt ett annat håll.
Mm.
Så det är bra. Och sen också fundera över vilka är mina 5 viktigaste värderingar skulle jag vilja skicka med. Och jag kan lägga ut lite värderingar så man kan välja på några.
Mm. Superbra.
Men då tror jag vi är färdiga för idag.
Tack så mycket.
Ja, vad tar du med dig från programmet?
Oj. Det är som vanligt, det snurrar i kolan. Men jag tar med mig att man måste gå lite inåt och se varför situationen är som den är. Vad jag är villig att göra för att förändra det.
Mm. Ja, bra slutord. Tack för idag, Sickan.
Tack, Karin.
Och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Karin von Walden.
Och jag heter Sickan Ackerfeldt.